Kvinnoarvet av och med mig, Amelia Adamo.
Men först skulle jag vilja säga några ord och jag heter Ann-Marie Skarp och är den här bokens förläggare. Jag har känt Amelia i över 30 år. Som en röd tråd genom alla dessa år har vår stora pratglädje gått. Jag har alltid tyckt att Amelia har en särskild förmåga att träffsäkert sätta ord på stort som smått i tillvaron. Hon slår fast. Hon är ofta drastisk och hon är inte duggrädd för att trampa i klaveret. Hon säger ju alltid och skriver även här i boken att hennes huvudintresse genom livet har varit mänskliga relationer. Det har givit henne själv ett framgångsrikt yrkesliv och oss andra, vänner och läsare, väldigt många kloka och användbara ord på vägen. Så när Amelia började trappa ner från livet som dygnet runt redaktör för en rad kvinnomagasin övertalade jag henne att det nu var dags för henne att samla ihop sina tankar, idéer och sin livsfilosofi som jag har haft sån glädje av i många år. Nu måste fler få ta del av allt detta. Men vad jag då inte tänkte på var hur oändligt stor betydelse mamma Elda haft för den person som blev Amelia. Det vet jag nu. Kärleken till en mor är stark och hjärtevärmande. Och nu ska vi få lyssna på Amelia.
Till min familj. Jag är inte det som hänt mig. Jag är det jag valde att bli. Om att skaffa sig ett kvinnoarv. En gata på Söder, utanför ett vård- och omsorgsboende. Tre rökare vid den kodlåsta dörren. En amputerad man i rullstol med ett pussigt ansikte. En kvinna med gungiga hängbröst under en trasig t-shirt och hår som en golvmopp. Den tredje är en undernärd man, han har tics och inga tänder. Alla suger girigt på sina cigaretter. Vid deras toffelfötter ligger fimpar i små drivor. Jag passerar den lilla gruppen och träder in där mamma bodde sina sista år. Tänker på att härifrån kommer ingen levande. Nu är det moster som gråter och undrar när det blir hennes tur. Hon har passerat snittåldern för hur länge man brukar bo här i förrummet till döden. Hennes rum är prydligt, välstädat, hon är nyklippt och naglarna filade. Hon har inget gemensamt med rökargruppen, mer än att alla är omhändertagna och bor under samma tak. Jag packar upp bubbelvatten och manna frutti och stoppar i hennes kylskåp. Slår mig ner framför tvn där moster nyss tittat på Dr. Phil som hon följer och undrar över mänsklighetens låga moral. I alla fall i Amerika. Hon brukar fråga mig om det verkligen är på riktigt. Finns sådana ruttna människor? Mitt besök den här gången handlar om rötter. Jag vill krama ur det sista av mosters suddiga minnen. Jag sitter med de få tummade svartvita korten och försöker få fram lite detaljer. Mamma och moster var föräldralösa. Mamman, min mormor Amelia, dog i barnsäng och pappan Nicola i skrumplever. Det fanns en lillebror, Primo. Han dog 2 år gammal i en icke-omhändertagen öroninflammation. Min mamma uppfostrades av en gammal moster som arbetade som tvätterska och moster Liliana hamnade hos nunnor. De var bara 6 respektive 4 år när deras liv totalt förändrades. Jag har inget rotsystem, inget kvarter, ingen släktgård som min familj kommer ifrån. Familjen Mucci i Rom var en fattig familj från en ökänd stadsdel och mamma talade aldrig om sin historia före föräldrarnas död. Den har hon förträngt. Hon berättade ogärna för mig om det som hände efter det att tvättmostern tagit hand om henne. När Elda, som var min mammas namn, var 14 år och mostern dött blev hon piga och släktingar. Från den tiden fanns flera minnen. Men det var minnen med mycket smärta och som hon helst ville lägga i glömska. När mamma var 24 år invandrade hon till Sverige med mig som en 9 månaders baby under armen. Hon blev hembiträde i en familj i Stockholmstrakten.